Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. När vi spelar in det här så är det slutet av oktober, och om man läser tidningar, lyssnar på radio, hänger med i sociala medier, finns det ett ämne som går över allting annat, och det heter Me Too, det vill säga det här enorma vrålet från många kvinnor när det gäller hur man har blivit behandlad, och många talar om, delar med sig av sina erfarenheter. Och ni som läser lokaltidningen har också läst om att vi har en väldigt bra kvinno- och tjejjour här i Tyresö. Så jag har lyckats få hit Mickan Sjölund som var en av tjejerna på fotot.
Ja.
Välkommen Mickan.
Hallå, hallå. Hallå, hallå. Tack så mycket.
Och du har varit här många gånger förut.
Ja, jag är en lokalkändis nu.
Ja. Och du och jag har pratat liksom porr och sex, men du har också pratat i helt andra program. För du har pratat med Niklas Wennergren.
Mm, om idrott också.
Ja, för du spelar fotboll.
Ja. Ja, en kvinna med många talanger.
Ja. Men nu ska vi prata om det här som är lite svårt, tycker jag. Då pratar jag är lite äldre än vad du är. Mycket äldre än vad du är. Och nu är det här ett väldigt intressant ämne, för att det här diskuteras ju överallt, vart man än kommer. Först måste du berätta lite mer om kvinno- och tjejjouren i Tyresö som du är aktiv i. Man såg en massa tuffa tjejer på en bild där. Vad är det ni gick ut och sa till Tyresö skola var det egentligen, va?
Det var egentligen till alla skolor i Tyresö. Det är just i kvinno- och tjejjouren i Tyresö är i samma förening, men vi gör olika saker kan man säga, riktar in oss. Så nu är det tjejjouren. Och vi vill komma ut i skolor och prata porr med ungdomarna.
Ja.
Kanske låter lite konstigt, men det behövs.
Ja, det behövs. Precis det. Och vad är det ni tänker att ni vill prata om när det gäller porr?
Det som vi har sett är att vi har en stödchatt varje onsdag. Där det kommer in tjejer och pratar om vad de vill. Och mycket handlar om sexuella övergrepp och fokus på sex överhuvudtaget. Och att det är många som far illa just när det gäller sex. Det finns många skeva förväntningar, man förväntas ställa upp på mycket hemska saker, och vi tror ju att, eller jag personligen tror ju att det här är mycket ur hur porren är utformad idag, och därför vill vi komma ut på skolor och prata lite myter kring sex och vad är det vi lär oss i porren, och ska det verkligen vara så här?
Just det, för det här handlar ju om tjejer som har kanske en relation.
Ja, ofta är det det.
Ja, så det är liksom inte någon slags överfall, utan då är det tjejer som till och med lever ett förhållande och mår dåligt över det man tror man måste gå med på.
Absolut, det finns allt ifrån de som blir överfallsvåldtagna, där man kan se referensen till porren, till de som är i en relation som ska föreställa kärleksfull för det mesta, men där det är en väldigt kravfylld situation just kring sex.
Det är väl också så för killar att de också tror att de måste göra vissa saker för att duga.
Det är ingen som blir fri, utan det blir som att du får en roll. Är du kille, då ska du förväntas vilja ha sex på det här sättet, och du ska driva, och har du inte sex då är du misslyckad människa.
Och ofta ska man ha det dessutom.
Ofta ska man ha det, och på många exotiska sätt som ofta kan göra ont om det inte görs rätt.
Mm. Så det blir en slags prestationsgrej med sex. Men då tänkte jag så här, är man duktig på att prata om sånt här när man är ung?
Jag tror att de flesta unga, om du tänker tonåringsunga nu, har ett behov av att prata om det och faktiskt skulle vara duktiga på att sätta ord på det de tänker på om bara chansen ges. Men många vuxna är ganska rädda för att ta i det här ämnet eftersom det ses som lite skämmigt. Man kanske känner att men det var så länge sedan jag var ung, vad kan jag bidra med nu? Så att många ungdomar får inte riktigt chans att prata annat än med varandra. Och det är inte samma sak att prata med en 14-årig kompis om sex som att prata med en 40-årig förälder eller en 30-årig moster.
Och sen kanske vi har olika erfarenheter när det gäller vad man tror att det finns i pornografi. Att det som kanske var lite små snuskiga tidningar på min tid har nu blivit ganska detaljerade avancerade filmer på nätet som vem som helst kan ladda hem och titta på.
Det är väldigt obehagligt när man grottar ner sig lite mer i porrindustrin som jag har gjort på senaste tiden och sett att det finns i stort sett nästan bara ett bolag som styr hela pornografin nu, och alla tror ju att vem som helst kan göra porr och det är många glada amatörer, men för att ens få visningar och kunna sälja porr, då måste man skicka in sån extremt grov våldsporr är det ofta. För att det triggar, man vill hela tiden se någonting värre och värre och värre. Det normaliseras att nu ska det ska nästan vara mord och grovt våld där någon gråter. Och de mest sökta ämnena är liksom tonåring, anal, rape play som det kallas, våldtäkt, sex och liknande. Att det ska vara ofta just kvinnor då som blir tvingade till sex och förnedrade.
Och sen är väl också även när det gäller till exempel bögsex eller alltså det är även där är det mycket våld.
Ja, det är det.
Så man gör ju människor till objekt.
Mm.
Men tror du att ungdomar idag kan fatta att det här är fiktion eller tror väldigt många att det är så här man ska göra?
Jag tror att det är många som tänker att så här ska man göra. Jag tror att många förstår att själva porrfilmen i sig är fiktion. Men det blir ändå som en slags inspiration att det här ska jag testa. Och just nu ser jag också en bild av sex att det ska handla om prestation mycket. Att man ska klara av att ha sex på så många sätt som möjligt, med så många som möjligt. Och man ska nästan som vinna ett spel. Att det blir en identitetsfråga snarare än en fråga om närhet. Mm. Och det skadar väldigt många människor.
Så nu vill ni är ett helt gäng nu som är aktiva i tjejjouren.
Yeah.
Och ni chattar.
Yeah.
Hur ska man då komma i kontakt med er om man nu vill i skola och vill att ni ska komma dit?
Det allra enklaste sättet att få kontakt med oss, det är att skicka ett mejl till oss. Så kommer jag att svara inom några dagar, jätteglad och peppad på att träffa er.
Ja.
Och då mejlar man till Tyreso, som Tyresö fast med ett O, Tyreso tjejjour, det sitter ihop, ingen punkt, @gmail.com. Alltså Tyresö tjejjour @gmail.com.
Precis. Och ni har en väldigt fin hemsida också där det finns väldigt mycket diskussioner kring olika ämnen som man också kan låta föräldrar gå in på och se vad är det som ungdomar funderar på.
Det är en jättebra idé.
Ja, för som förälder kanske man inte vet vad är det som ens 14-åriga dotter funderar nu inför sexdebuten om man nu börjar där eller när det nu är man börjar. Just de här ämnena har vi diskuterat i tidigare program så att om ni lyssnar på via nätet så kan ni höra Mickan berätta mycket, mycket mer om det. Men nu skulle jag faktiskt vilja prata med dig om det här med MeToo. Och de reaktioner som har blivit och diskussion som är. Och när man hör det här programmet så kanske diskussionen har gått vidare. För det är ofta börjar en sån här liksom samhällsdebatt. En ände så slår över till nästa ände och så håller man på fram och tillbaka. Hur ser du på det här? Vad skulle du kalla det för? För det här är ju liksom ett jättestort engagemang från väldigt många människor som faktiskt delar med sig av det de varit med om. Hur ser du på hela den här MeToo?
MeToo-kampanjen ser ju jag personligen som en otrolig vinst att det har dragit igång nu. Att debatten om sexuella övergrepp och sexuella trakasserier har fått en så stort genomslag hade jag aldrig kunnat tro faktiskt att det skulle bli så genom sociala medier. Jag såg den här, det finns ju en liten text som delas på sociala medier för alla er som har varit utsatta för övergrepp. Skriv den här hashtaggen MeToo och dela på sociala medier så kan vi få folk att förstå hur stort problemet är. Och det här gjorde jag några dagar innan det vart en stor debatt och tänkte att jaha, det händer väl inte så mycket med det här. Sen hann det bara gå 3-4 dagar innan det togs upp i media, alla pratade om det överallt. Så det är helt fantastiskt vilken spridning det har fått.
Och det är väl det som är det liksom mest fantastiska, att man diskuterar själva ämnet överallt.
Mm.
Jag har ju också gått ut och skrivit, och när jag då skulle fundera på om jag skulle skriva MeToo så var jag tvungen att liksom ligga och tänka efter. För jag är ju liksom en annan generation än vad du är. Så jag är 60 år. Och jag har faktiskt aldrig blivit utsatt för några övergrepp. Jag har varit inblandad i situationer där kanske någon har tafsat, men då har jag själv varit liksom inblandad i det, så jag kan inte säga att det var ett övergrepp. Jag kan inte komma ihåg något övergrepp. Och dessutom så jobbar jag med män, majoriteten av min yrkesliv, därför jag jobbar med IT. Och jag har aldrig haft någon som liksom gett sig på mig utan att jag har velat det, om man säger så. Så att när jag skrev det här så blir ju också folk lite upprörda över att du inte är solidarisk. Liksom. Det här gäller alla kvinnor och det gäller alla män. Och för mig var det här en väldigt grov generalisering. För jag tror inte att man kan aldrig säga alla i någon diskussion överhuvudtaget. Man kan inte säga alla norrlänningar är så här. Utan vi är ju olika. Och plötsligt så var det inte så, utan nu generaliserar man ganska grovt. Hur ser du på det?
Jag tycker att det är en jättespännande fråga det här med generaliseringar som ofta slängs, att det är väldigt av ondo. Och jag ser ju inte det på riktigt samma sätt, även om jag förstår ofta oron för vad generaliseringar kan bidra till. För ingen vill ju bli satt i ett fack där man inte känner att man hör hemma.
Nej.
Och jag tycker att det är jätteviktigt att man måste kunna se individer för dem de är också. Jag kan inte döma någon baserat på hur den ser ut eller vilket kön den har eller liknande, utan jag måste ge den människan en chans som person. Annars kan det bli väldigt skevt i många situationer. Men samtidigt som man måste kunna se alla som individer, så tycker jag också att det är viktigt att man måste kunna sätta saker i ett större sammanhang. Och för att kunna sätta saker i ett sammanhang så behöver man generalisera.
När man pratar om strukturer.
När man pratar om strukturer, precis. Ja.
Och där håller jag helt med och säger att det finns ju en struktur som vi håller på att jobba med sedan många hundra år. Vi går sakta men säkert framåt när det gäller jämlikhet. Men vi är ju inte framme, så det finns ju fortfarande med strukturen att män tjänar mer pengar och alla de här strukturerna vi har. Och speciellt när vi pratar sex kanske, så är väl väldigt mycket könsroller inblandat i det. Så det finns ju väldigt, man kan ju generalisera. Mm. Jo, det gäller alla män. Och då blir ju vissa män väldigt, liksom, känner de ju väldigt, vad ska man säga, de känner inte igen sig. De har varit schyssta hela sitt liv mot kvinnor och inte tafsat eller gått över någon gräns eller betett sig dåligt.
Mm, och det är en väldigt förståelig reaktion. Inte vill man på något sätt känna att man sätts samman med någon våldsverkare som hatar kvinnor och kör våldtäkter på löpande band. Det vill man ju inte vara. Man vill ju få vara sig själv, vilket är helt naturligt. Jag tänker att man får sätta det i samband till är ju när det sägs att till exempel att sexuella övergrepp, det är ett problem som män gör. Det är mäns fel att det ser ut så här ofta, att alla män har en del i den här strukturen. Det betyder ju inte att man säger att alla män gör precis samma saker och utsätter andra. Utan det enda man säger är att alla män lever i samma kultur vi har här. Och det är en kultur där kvinnor på grund av sitt kön förnedras, sexualiseras. Och män kan ta avstånd från det på olika sätt eller leva med det på olika sätt. Det finns olika gradskillnader, men alla lever i samma verklighet. Att säga att män våldtar betyder inte att man säger att precis varenda individ som är man utsätter andra. Men det är en generalisering man gör för att kunna analysera problemet och köna problemet och säga att det är faktiskt så att det är män som står för 98% av alla sexualbrott. Och det måste vi kunna prata om för att kunna komma till botten med problemet.
Ja. Och det är också så att män står för, jag kommer inte ihåg hur många procent det är, av alla våldsbrott överhuvudtaget i världen.
Ja.
Vilka är det som går ut i krig? Det är män.
Ja.
Så på så sätt kan man ju generalisera när det gäller män. Men det innebär ju inte att alla män är brottslingar, bara för att
precis,
det är mest män som är brottslingar som sitter på fängelser.
Precis.
Ja. Och sen är det väl också så att den här, vad ska man säga, objektifieringen av kroppar, den håller man ju nu på att försöka även använda på killar. Nu vill man ju liksom, nu börjar killar att bli skönhetsopererade och totalt utseendefixerade.
Mm.
När jag var ung så brydde de sig inte. De vet inte ens om de kammas alla gånger. Nej, men liksom, vi håller på att få ett väldigt, vad ska man säga, sexualiserat och objektiviserat samhälle.
Japp.
Så att även män är utsatta också för det, tror jag. Unga killar,
ja,
tror jag faktiskt.
Och man får inte glömma mäns utsatthet heller och tänka att män kan aldrig bli utsatta för sexualbrott, som är en vanlig myt att man tänker. Särskilt att de inte kan bli utsatta av kvinnor. Och det är ju en lika stor tragedi oavsett vem det är som drabbas. Det spelar ingen roll om det är en tjej eller kille eller icke-binär person. Alla ska få hjälp och stöd. Men parallellt med den tanken, när man riktar in sig på individer som behöver stöd, så behöver man också, som jag ser det, kunna generalisera för att komma till botten med problemet. Vad är det som gör att det oftast är män som är förövare och oftast är kvinnor som är offer? Och hur kan vi jobba med just de här tendenserna?
Mm.
Och det betyder ju inte att man säger att alla män ska dö.
Nej.
Utan det menar bara att vi måste faktiskt våga se de här siffrorna för vad det är och kunna börja av det hållet.
För det man inte har pratat om i den här sammanhanget, man har ju inte pratat om porren. Man har heller inte pratat om det här vad ska man säga, romantiseringen av våld, eller vad heter det, våldsförhärligande. Mm. Om jag slår på tvn efter klockan 22, tror jag det är, då tror jag att jag ser minst 6 eller 7 kvinnomord eller överfall. Det är varenda sån här CSI-serie så är en mördad kvinna. Någonstans blir man ju helt också bilden av det här sexuella våldet eller våld uttaget. Det är någonting vi roar oss med när vi ser på filmer och tv.
Vi matas med det allihopa och det är lite kul. Varje gång jag kollar på filmen någon nu så har jag börjat dra kommentarer. Nej, men nu är det ännu en död kvinna. Kan vi stänga av? Det blir lite glädjedöder där. Men det är så det, för det blir så normalt för alla att se hur kvinnor dödas, lämlästas, förnedras. Ofta på ett sexuellt vis.
Ja.
Att man förväntar sig nästan att se det.
Och även de här deckarna som vi har i Sverige som är... Vi är ett väldigt duktigt land på deckare. Det finns väldigt mycket kvinnovåld i. Mm. Dessutom finns det en annan faktor och det är ju alkohol och droger. Att väldigt, jag vet inte hur pass det är en erfarenhet det, men att ofta många brott begås ju under inverkan av alkohol och droger.
Alkohol och droger tar ju ofta bort den spärren man har, eller tar bort men förflyttar spärren. Någonting man kanske inte skulle gjort nykter. Men som man kanske har haft fantasier om i huvudet. Kan hända när man har druckit en hel del eller om man har tagit någon drog.
När du är aktiv i kvinnojouren eller tjejjouren, vad säger man till tjejer som blir utsatta? För ni, där är ju det perspektivet. Då tror man ju på den som ringer. Man säger ju inte, du kanske inte talar sanning, du måste bevisa. Utan ni är ju... Ni tar kvinnans parti som ringer.
Vi tar alltid, det är tjejer som, de chattar ju med oss.
Ja.
Det är så de hör av sig eller skickar mejl. Och vi tror alltid på tjejens berättelse. Det spelar ingen roll vad som är i den. Och det, den positionen kan ju vi ta. Vi är inget rättsväsende som behöver döma någon. Så det får ju inga konsekvenser vad vi tror på.
Nej.
Utan vi ser det som viktigast är att den tjejen som hör av sig till oss ska känna att hon blir stöttad och stärkt.
Ja.
Och oftast är det ju också så att allt i stort sett som tjejerna berättar är sant.
Ja, om man tar det steget till er, ja. Så man kontaktar ju en kvinnojour eller tjejjour för att hitta någon som lyssnar på en.
Precis, ja. Och problemet är snarare att jag skulle säga att det finns egentligen inget stort samhällsproblem med att folk fabricerar och hittar på berättelser om utsatthet, utan snarare tvärtom. Det är människor som är utsatta som inte vågar lyfta de här erfarenheterna.
Ja.
Särskilt tjejer som har blivit utsatta för sexualbrott, för det är en sån stark skam förknippad och har blivit det här offret. Ingen vill vara den som är våldtagen, särskilt inte om det är en partner som har utsatt den för övergrepp.
Jag kollade lite grann på såna här siffror innan programmet, det här med hur det ser ut när det gäller hur många som är utsatta för olika saker. Och sexbrotten i Sverige ökar ju, och även våldtäkterna ökar faktiskt. Och mellan 2007 och 2016 så har de ökat med 41%. Så det här är ju någonting som går åt helt fel håll. Ja, jag har inte plockat fram, det var lite bråsiffror där, det tog, som man kan hitta själv. Så det här är ju det här med sexualbrott. Och övergrepp. Och sen har man ju uppmuntrat folk också att anmäla mer, eller hur? Det är viktigt att tjejer anmäler.
Precis, jag tror att man inte ska förfära sig allt för mycket när man ser att det är många fler övergrepp som anmäls nu och nu har det blivit värre. Utan det är också en trend som har startat så att fler anmäler det de har blivit utsatta för. Så de siffrorna vi ser behöver inte betyda att övergreppen har ökat.
Nej.
Utan det kan också vara att nu vågar folk faktiskt berätta det de har varit med om.
Men det svåra är när det är bara två personer inblandade. Att ord står mot ord.
Mm.
Så väldigt många vill ju inte anmäla, för att då måste man på något sätt bevisa. Och vissa saker är väldigt svåra att bevisa.
Så är det.
Och så läggs massa utredningar ner.
Så är det.
Ja. Och även om man då skärper lagstiftning, så har man ju fortfarande ett krav att det måste gå att bevisa.
Och just nu är en jättesvår situation för polisen i Stockholm i alla fall. Går på knäna. Och det kan gå ett halvår innan man blir kallad ens till det första förhöret. Och ofta läggs ärendet ner, även om det faktiskt finns tillräckliga bevis för att det skulle gå vidare. Just för att det finns sådana resursbrister just nu.
Ja.
Så att det blir en uppgivenhet hos många som blir utsatta. Att man vet att även om jag tar det här till polisen så kommer inte det att gå vidare mot det. Det finns ingen rättvisa för mig. Min förövare kommer att gå fri. Och jag tror också, med tanke på det vi har kommit in lite på också, det här med uthängningar då.
Mm.
På sociala medier och liknande. Att just eftersom vi lever i ett samhälle som är väldigt rättslöst just nu.
Mm.
När det gäller kvinnor eller personer överlag som blir utsatta för sexualbrott. då är det många som tänker att den enda chansen för mig att få upprättelse, det är att försöka socialt skämma ut den här personen.
Ja.
Och gå ut online eller höra av mig till arbetsplatsen eller liknande och berätta vad jag har varit med om.
Och det är ju liknande tendenser när det gäller andra brott också. Att i och med att man inte hinner med att utreda brott och inte göra det på en gång, så går ju folk också ut i den här medborgargarden.
Ja.
Så att det är lite läskigt nu att vi har så dåligt med alltså att rättsväsendet inte hinner utreda och ta itu med det.
Det är otroligt obehagligt, och jag ser också att det blir på något sätt ett hot mot en rättssäker och demokratisk stat.
Ja.
När det är så här, när människor känner sig tvingade att ta lagen i egna händer.
Just det.
För att det ska bli någon form av upprättelse.
Mm. För jag tyckte det också, nu vet jag inte hur diskussionen är när ni lyssnar på det här programmet, men det har ju varit också en debatt nu, att ska man kunna hänga ut människor på det här viset? För det blir lite lynchmobbar också. Nu är det en massa kändisar och det blir väldigt, vad ska man säga, kändissnaskigt. Och till slut så liksom tappar man nästan den här diskussionen kring det här strukturella problemet. Om man bara koncentrerar sig på en viss kändis på TV4, vad han har gjort. Så det blir som liksom, det förfelas tycker jag, när man liksom, för att det är ju ett stort problem som vi måste fundera på vad vi ska göra åt.
Det är svårt när det blir ett sånt väldigt individfokus. Och jag kan ju verkligen förstå den här oron för de här lynchmobbarna och uthängningarna som blir, om man tänker, tänk om det inte är sant och någon blir oskyldigt anklagad, och är det verkligen ett sånt här samhälle vi vill ha, där medborgarna själva ska ta lagen i egna händer? Och personligen kan jag känna att nej, jag vill inte ha ett sånt samhälle.
Nej.
Men det förutsätter också att rättsstaten fungerar.
Fungerar, ja.
Som det ser ut just nu så känner jag personligen att jag har full förståelse för alla offer som vill hänga ut sina förövare. Och jag skulle aldrig någonsin döma någon som gör det.
Nej.
För just nu är det den säkraste vägen till att få upprättelse. Om man vågar ta chansen och tänka att man kan ju bli dömd för förtal och liknande, oavsett om uppgifterna är sanna. Men om man ändå bestämmer sig för att gå ut. Och det får ju också många positiva konsekvenser i att många män som kanske har begått mycket övergrepp kanske förflyttas från sin position. Du kunde inte vara idrottsledare längre.
Nej.
Det skyddar många. Men såklart så finns ju risken där. Tänk om någon blev för hårt anklagad. Men jag personligen tror ju att det ger mer vinster just nu än vad det ger negativt. Men jag önskar ju att det inte behövde vara så här.
Jag tror att den här diskussionen är jätteviktig. Och jag tror också att det är viktigt att män i maktställning förstår att det kan hända saker. De kan inte bete sig hur som helst.
Mm.
Men jag gillar absolut inte lynchmobbar eller drev eller de här där människors liv i stort sett förstörs. För det här är ett större liksom ett straff än någonting annat, än att liksom bli uthängd offentligt i Sverige. Jag tror att det här är bland det värsta människor kan vara med om egentligen. Så att det är en väldigt liksom hård grej. Men hela den här diskussionen kring mäns beteenden den får inte gå fel, hela den här diskussionen heller. För det här är någonting vi måste fortsätta diskutera. Och om du, Mikael, säger nu att du blev socialminister och fick bestämma eller hitta på lagar eller vad skulle man göra, tycker du, för att liksom se till att det inte blev lika mycket sexuella trakasserier och övergrepp?
Vilken spännande fråga. Jag tänker, jag har ju haft mycket tankar kring det här innan, och den första tanken låter lite hemskt, men jag tror att den äldre generationen, min ålder och uppåt egentligen, 25-30 och uppåt, vi är lite förlorade. Vi kommer aldrig helt kunna omställa våra hjärnor så bra som skulle behövas för en jämställd värld i framtiden.
Utan det tror jag inte.
Det är ungdomarna vi måste satsa allra mest på. Det är där vi måste lägga vårt krut på att få dem med mycket genuspedagogik i skolorna. Och mycket normkritiskt tillvägagångssätt. Att de ska få en bättre chans än vad vi fick. Men samtidigt ska man inte vara helt domedagsprofetiker och tänka att nu är vi alla körda och alla är dumma i huvudet. Utan det finns ju saker man kan göra i samhället också. Till exempel se till att polisen har tillräckliga resurser för att faktiskt klara av att lösa de här sexualbrottsfallen. Och att man kan ändra lite hanteringen i det, till exempel att ha en samtyckeslag där det är tydligt att en person måste alltid försäkra sig om att den andra vill ha sex. Man kan inte hävda ja men vadå, jag fattade inte att hon ville ha, inte ville ha en flaska uppkörd i röven. Mm. Utan man ska antas behöva fråga det. Sådana saker som jag tror kan hjälpa också.
Men den här killen som då tror att han kan göra det, räcker det? Alltså är det en lag som kommer hindra honom att göra det?
Om det skulle ändras som förespråkare för samtyckeslag vill, så ska det ju då krävas att man aktivt söker efter samtycke.
Mm.
Snarare än att den andra parten har bevisat på alla sätt som möjligt att det är ett nej.
Mm.
För det som är problemet är ju att de flesta när de blir utsatta för övergrepp hamnar i något som kallas för frozen fright. Och det här kan man inte just välja, det. Men det här betyder att man fryser till is och inte kan säga någonting. Och säger man då inte nej när någon håller på att köra upp en flaska någonstans där man inte ville ha den, då kan det vara, men du sa ju inte nej så du ville det ju. Men hade lagen istället varit utformad så att den andra personen, den som faktiskt gör den här handlingen, behöver söka efter ett ja, då måste ju den personen kunna bevisa, men jag, hon sa ja till det här, eller hon skrattade och log.
Mm.
Då kan man inte säga, nej men hon grät och log stilla, men jag trodde hon ville ändå.
Det är väl väldigt bra att man diskuterar just den här grejen, det här med samtycke.
Mm.
För det är väldigt viktigt.
Ja.
Ja. Jag tycker att det är jättebra att man diskuterar det här. Men det är ju svårt när människor reagerar lite olika. Så alla reagerar inte bra på den här diskussionen. Vissa killar och män känner sig ungefär som att nu kommer feministerna och nu de hatar män.
Just det. Det är en väldigt... Den har man fått höra många gånger, att man är manshatare.
Ja.
Så jag kan ju nästan presentera mig så nu, även om det är inte jag själv som skulle definiera mig på det sättet. Det har jag ju fått åt mig. Jag tror att många missförstår det här begreppet manshat i vad det innebär. Och det här hatet mot män. Så jag kan ju försöka ge mig på och förklara ur min synvinkel hur jag ser det. Och utan att gå in allt för personligt på massa detaljer så kan man säga att jag och många andra kvinnor också, men vi kan fokusera på mig, har blivit utsatt för mycket hemskheter av män under mitt liv. Och det här gör att jag i dagsläget har lite svårt att lita på män på samma sätt som jag på kvinnor. Inte för jag tror att alla män är dumma i huvudet och förtjänar att dö, utan för att jag har de negativa erfarenheterna som gör att jag blir rädd. Och det är ingenting som jag kan påverka.
Mm.
Och har jag då en manlig vän så känner jag, då måste jag på något sätt vakta mig. För tänk om jag ger en kram som insinuerar att det var välkommet till något mer. Men jag skulle aldrig behöva vara rädd på samma sätt med en kvinnlig vän. Så den här rädslan missuppfattar många ofta som hat. Det är den ena delen. Man tror att rädsla, det betyder att jag hatar män. För att jag kanske säger då, jag vill inte gå på den här festen för att det är mest män. Och så tänker man, hon hatar män. Men egentligen är det ju ett obehag, en rädsla. För tänk om de här sakerna som har hänt händer igen. Tänk om de här sakerna som har hänt mig eller som har hänt någon annan tjej händer på samma plats.
Och du känner dig tryggare med tjejer?
Jag känner mig tryggare med tjejer.
Mm.
Som är. Och det är ju någonting jag, i min yrkesroll eller liknande, får man ju hantera den här rädslan på ett vettigt sätt.
Ja.
Men jag tycker att man behöver ha förståelse för att de som har utsatts för mycket hemskheter kan känna sig rädda och obekväma då i att vara i stora grupper av män. Mm. Och det behöver man gå varsamt fram med och inte bli arg på.
Nej,
särskilt precis. Som man kan man behöva lite extra förståelse för att om du går bakom en tjej sent på kvällen,
precis,
och hon blir rädd, då blir det en konstig grej av dig att bli arg på henne då. För det handlar inte om att hon tänker att just du som person,
nej,
är ont. För det kan hon inte veta. Hon, nej, vet ju inte vad det är för man som går bakom henne. Det är som om man hade en godisskål med 100 godisar. Och så visste man att 3 var förgiftade där i. Skulle man våga ta någon?
Mm.
Nej, kanske inte.
Och det här med att vara rädd när man går på en gång och någon kommer efter. Det tror jag att nästan alla är rädda för. Så det är ingen konstig rädsla heller. Sen kanske inte alla är rädda när man sätter sig bredvid någon på bussen eller någonting.
Nej.
Så det beror lite grann på vilken situation det är.
Jag tror det beror på vilken situation man är i, vad man själv har varit med om, vad man har hört andra har varit med om, vilka erfarenheter. Har man varit aktiv i en tjejjour och hört tusentals berättelser om män som utsätter andra, så får man ju mycket den bilden också, att man blir nischad åt det hållet. Men så rädslan, tänker jag, att den måste man på något sätt förstå, och den kan man inte riktigt,
nej,
bli arg på någon som har. Men sen finns det ju den här andra del som ofta beskylls för hat också. Och det är ju som vi har pratat om tidigare, när människor gör generaliseringar. Om man till exempel säger att våld är ett mansproblem, eller det är män begår sexuella övergrepp, varför gör män så här? Att man tänker att den generaliseringen handlar om att man vill peka ut alla enskilda män som förövare. Fast egentligen så är det man vill göra bara att sätta fokus på att vi måste analysera varför är det främst män som gör så här. Varför är det främst kvinnor som drabbas?
Mm.
Så det är en väldigt viktig generalisering att göra. Så man inte får misstro för att handla om någon slags hat.
Nej. Och jag tror den här diskussionen ni kommer ha med ungdomar på skolorna. Som du pratar om. Att ni kommer diskutera porr. Och vad gäller ens kropp. Och vad får man säga nej till. Vad måste man gå med på saker. Och vad gäller. Mm. Det är ju en jätteviktig diskussion. Så jag hoppas verkligen att alla rektorer och lärare som hör dig och förstår att du kan prata om de här sakerna utan problem, vilket inte alla kan, att de tar chansen och kontaktar tjejjouren i Tyresö.
Ja, det är helt klart. Det får de jättegärna göra. Vi längtar efter att komma ut. Och nu har ju jag pratat mycket som privatperson också, så att från tjejjouren kanske vi ställer en lite mer en annan, lite lättare vinkel än att gå in på allt det som vi har gått in på här idag.
Mm. Men det handlar ju om att du som person kan prata om de här sakerna.
Absolut.
Och det är inte alla som kan.
Utan problem.
Ja, och det är ju många föräldrar som inte vet hur de ska prata med sina, både tjejer och killar, om de här frågorna. Och vi hoppas att när programmet sänds, att diskussionen som har kommit efter MeToo fortsätter åt rätt håll. För då kanske det här samhället ta några steg åt rätt håll.
Det vore fantastiskt om vi når verklig förändring av den här kampanjen.
Ja, det får bli våra slutord i det här programmet. Ni har alltså lyssnat på Mickan Sjölund som är aktiv inom Tyresö tjejjour, och jag heter Ann Sandin Lindgren, och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 på återhörande.